Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Pappapodden! Så väldigt, väldigt roligt att ni är med oss när vi får göra det här. Vi har gjort flera hundra avsnitt och här kommer ytterligare till er tjänst in i oändligheten.
Ja, vi fick ett mejl om att vi avkräddes en åsikt, vilket är intressant. Vi får ju väldigt många intressanta mejl, men det här är intressantast på länge. Vi avkräddes en åsikt i den här, om jag förstod saken rätt, Cissi Wallin och Fredrik Virtanen härvan.
Nej, är det där mejlet som du pratade med mig om?
Ja, det åsiktsmejlet.
Nej, det var inte alls om det, utan om Cissi Wallin gardet.
Ja, okej. Okay. Ja, men det, jag klumpar ihop allting.
Ja, jag vet inte mycket bakgrund. Det finns ju en podd som heter Haveristerna.
Mm. De skriker väldigt mycket och säger fula ord.
Mm, men de gör också, och är väldigt fulla och har avsnitt som är 2,5 timme. Men sen så gör de också väldigt bra granskningar.
Just det.
Och så, jag har lyssnat på det ganska mycket på sistone.
Okay.
Visste du det?
Ja, kanske.
Särskilt under höstlovet, lyssna på det. De har gjort en jättebra granskning av Porrfri barndom till exempel. Och sen har jag haft lite kontakt. Det var ganska roligt för att Myra Öhman Åbäck, jag vågar inte ta ifrån att hon heter exakt så, men typ exakt så heter hon. Hon är en av dem, av den här trion som gör Haveristerna. Jag skulle föreläsa på en skola i Norrköping. Och ja, nu tidigare i veckan. Eller när fan det var, minns jag inte förresten. Men jag skulle föreläsa där, och då under höstlovet, när jag på dagarna var ute och sprang och lyssnade på Haveristerna, så fick jag jättesent på kvällen, en fredag kväll på höstlovet, alltså klockan var kanske vid midnatt, en meddelandeförfrågning på Messenger. Där det var en person som skrev så här: hej, jag jobbar på en skola, du kommer att föreläsa snart. Och jag har naturligtvis kontakt med EH, men jag vill veta vad du förmedlar för åsikter i din föreläsning. Kan du berätta det för mig?
Får jag veta vad EH är? För jag fattar inte det.
Nej, jag fattar inte heller. Men okay. Jag förstod sen.
Okay.
Elevhälsoteamet.
Jaha.
Att hon har då inte med den här föreläsningen att göra.
Det borde jag ju veta. För jag har ju haft många sådana här elevhälsoteamsmöten.
Just det. Ja,
men jag kopplade inte alls.
Nej. Men så hon ville då veta liksom så här, vilka åsikter förfäktar du i den här föreläsningen. Jag tyckte det var konstigt eftersom hon uppenbarligen inte hade med föreläsningsbokningen att göra. Och eftersom det var liksom på natten och på mässan. Så skrev jag liksom att ja, men jag, kan du liksom fråga lite mer så här, dels vilken skola jobbar du på?
Ja. Man blir lite sugen på att skoja lite då, även om det kanske hade gjort det svårt kanske att få att bokningarna blev inställd, men ja, man var lite sugen på.
Ja. Nej, men jag frågade liksom vad, kan du fråga lite mer detaljerat?
Men du svarade ändå på natten där.
Ja, det gjorde jag. Och vilken skola är det och kan vi ta det på mail?
Ja. Vilket märklig dialog.
Sen så lite en liten ändå. Och då sa hon nästa dag liksom att oj, nej, men jag mejlar mina frågor till dig istället. Men det gjorde hon inte, för hon insåg väl att hon säkert hade varit kanske påstruken eller någonting, eller liksom att man inte kommunicerar med en föreläsare på Messenger.
Och kanske inte heller får svar direkt, vilket jag är ganska otippat.
Nej, precis. Men det hon gjorde då, det var att hon hörde av sig till Myra Öhman Åbäck.
Ja, okej. Okay. Den där personen från den där podden Haveristerna.
För att anledningen till att hon röstade mig, det var att hon ville veta så här. Är du en porrfri barndomjävel? Det var det hon undrade egentligen.
Så att hon hörde av sig till Myra som har den här podden Haveristerna, där de har gjort en granskning av porrfri barndom.
Och så här, vad för att kolla... har ni på Manne Forsberg? Och för att hon var orolig att jag var... Så hon, det hon tänkte att jag skulle skriva natten typ, det var så här: hej, bra att du frågar. Jag tänker skriva att porr leder till våldtäkter och allt det är förkastligt i alla sammanhang och att det är det största samhällsproblemet vi har. Förbjud skiten! Porrfri barndom! Filter överallt! Det, då hade hon kunnat säga liksom att hur kan ni boka den här killen till vår skola? Mm. Det är inget bra.
Nej.
Men då jag bad hon den här Myra att undersöka mig. Och Myra sa liksom direkt att ja, men han är nog ganska klandervärd och säkert på den här porrfri barndomssidan. Det tror jag. Det ringer någon klocka.
Så det sa hon? Alltså,
jag tänkte i alla fall.
Magkänslan?
Hon, ja, magkänslan var så. Jag vet inte om hon sa det till den här personen. Men hon hon kände det.
Men jag bara backar bara. Jag har inte lyssnat på Haveristerna. Vad har de sagt? Alltså utan att vi tar ställning. Vad har de sagt om den här porrfri barndom-grejen?
Att det är en organisation som tjänar pengar på att uppblåsa faror kring porr som inte verkar finnas. Att de kan ta en forskare från som gjorde någonting på 70-talet när porrlandskapet såg helt annorlunda ut och som hade som sin grej att bara liksom hitta dåliga saker med porren. Att det är otroligt dåligt underbyggt. Och också att de har extremt dålig koll på liksom tech på internet med filter och så här, hur det funkar och vad det får för konsekvenser och hur man kan göra. Typ att de säger att ja, men i England kan man göra det fast de har inte gjort det i England. Ja, sådana där saker.
Okay,
så det finns så att på många olika sätt problem med dem. Dels det tekniska okunnandet och sen också att de försöker verkligen leta aktivt efter bevis för att porren ska vara dålig. Och ofta är det gammalt och felaktigt.
Okej, okay, så det var, och då trodde de, eftersom de har gjort den här granskningen av porrförbarnen, kommer fram till att de är lite suspekta enligt deras undersökningar. Och så har hennes magkänsla är att du är på de där, det där som vi har granskat, suspekta sida.
Mm.
Men var det någonting hon förmedlade till den här okända nattchattaren i Norrköping? Eller,
nej, nattchattaren hörde av sig till mig först.
Okay.
Och sen insåg hon att jag kommer inte få något svar i den här vägen. Så då hörde hon av sig till Myra.
Ja.
Är Manne Forsberg klandervärd?
Det är liksom en rolig person.
Myra kände så här, ja men det är han väl nog.
Ja.
Men sen så kom det upp, men hon rörde av sig till mig då på ett DM, såhär, gud vad bra du är, jag kollade upp det, du är ju jättebra.
Jaha, så att, okej, okay, Myra, men hon förmedlade aldrig den här känslan hon hade?
Jag vet inte vad hon förmedlade, hon sa bara till mig, gud jag trodde verkligen att såhär, du var rätt dålig, men du var ju jättebra.
Okej.
Okay. Tack för det viktiga arbetet du gör för ungdomar, sa hon också. Ah. Det är ju skitglad, för jag hade just lyssnat på Haveristerna. Så samtidigt som det var så himla konstigt, samtidigt som jag började lyssna mycket på Haveristerna så drog jag in i liksom Haveristerna på något vis också.
Men det kanske funkar så. Det
kanske blev en haverist.
Vad heter det? Sån här attraction, law of attraction? Heter det så?
Verkligen. Ah. Men sen så föreläste jag på den här skolan.
Ah.
Jag har inte jättemånga föreläsningar, så att jag kände att när jag var och föreläste nu i Norrköping, hon har inte sagt vilken ort eller vilken skola. Jag kände att här skulle det kunna vara. Sen kom det fram och så tänkte jag så här, om det är här, då kommer ju hon hålla sig borta nu eftersom hon har skrivit till mig i natten och inlett en privatspanare undersökning mot mig. Men det gjorde hon inte alls, utan hon sa sen efteråt i lärarrummet så här, vad bra det var, och det här porrsnacket var verkligen
I lärarrummet, där du också var då? Drack en kopp kaffe efteråt, varvade ner?
Exakt, mellan showerna.
Ja.
Så sa en ung kvinna, vad bra det var. Mm. Porrsnacket var on point. Mm. Man är lite orolig. Jag lyssnar ju på haveristerna typ så här, så jag bara, du, har du bett Myra kolla upp mig?
Har du chattat med mig på natten?
men då blev det väldigt roligt. Okay. För att hon var ju glad över att jag var jag och inte den hade trott och sådär.
Men
det var
vilken...
Så att jag verkligen, när du säger så här, har du koll på det där, så är det någonting som jag har levt med. Och då var det precis en person som ofta skriver arga saker till oss. Jag vet inte, jag minns att hon skrev så arga saker till dig förut i ditt kommentarsfält. Och nu har hon skrivit att mina byxor ser för jävliga ut. Och på min senaste bild.
Jag känner inte igen den alls.
Nej, alltså, du minns inte?
Nej, men jag...
Era gamla konflikter.
Men jag tror att det är väl också så här... Alltså Jag är väldigt immun, och det är väl för att jag är väldigt förskonad, men jag är väldigt immun mot vad folk säger på internet. Mm. Alltså det, jag vet inte, jag struntar ganska mycket i det. Men, i alla fall, då, okej, det var, då skrev hon ett mejl i alla fall.
Ja, där, nu får du ta ställning, manne. Du,
nej, det var ju vi flöjer. Skulle ta ställning.
Jag skulle
i podden. Ja.
Okej.
Okay. Ja, för att först var det om dig, och det var olika saker som jag inte fattade någonting
om.
Och sen så var det så här, nu ska ni ta ställning.
Jaha.
Var ni står i den här härvan, eller vad det
är. Ja. Det känns skitkul, för jag har mycket att säga om det här. Och framförallt om frågan, skulle jag säga.
Ja, men vad spännande. För att jag känner så här om det här. Mm. Alla i världen, i demokratiska länder, har ju rätt till åsikter. Mm. Det är ju liksom någon slags grundfrihetspryl. Mm. Men man har också en skyldighet att vara tyst, tycker jag, med sina åsikter. Om det är så att de inte är underbyggda med liksom fakta.
Mm.
För jag har lärt mig någonting genom livet. Att jag tycker ofta väldigt mycket om olika saker. I liksom mellan skål och vägg, så att säga. Och sen så, när jag sätter mig in i ett ämne, så lär mig alltid. Jag har livet nu, jag är snart 40, lärt mig att det är väldigt grått. Alltså det är väldigt mycket gråzoner. Det är väldigt svårt att ta tydligt ställning för och emot olika saker. Mm. Det är min erfarenhet i alla fall. Så därför så, när det är en sån här infekterad grej som det här är. Som det här Cissi Wallin och då det här haveristerna Fredrik Virtanen. Så tycker jag att det är min förbannade plikt att inte ha någon officiell åsikt alls. Innan jag har informerat mig ordentligt. Och där kan jag ha lite dåligt samvete, eftersom jag känner att jag har inte informerat mig alls ordentligt. Och det borde jag ju kanske göra då. Sätta mig in i olika
varför
saker.
Så att
jag
kan... Just det här.
Nej, kanske inte just i det här. Men kanske i allmänhet. Att man ska sätta sig in i olika saker.
Alltså jag har satt mig in i... Alltså jag tycker ju haveristerna... Alltså dels finns det ju att vissa saker är jätteviktiga. Om en organisation utger sig för att vara något. Och alla tycker att den är världens bästa organisation. Sen avslöjar någon att den inte är det.
Ja.
Då är ju det en viktig granskning. Men just det här med Cissi Wallin och gardet. Så har, det är ju mer att det är liksom juicy stuff. Att det har skvallervärde.
Och sen, men det är bara avsluta. Så,
ja,
så att jag, i den här frågan, så är det liksom, så tycker jag ingenting. För att jag känner mig så uppsnärd i det blå.
Nej, jag tycker det är jättebra. Och det hedrar ju verkligen. Och jag tycker också att man, det som var konstigt med den här frågan som vi fick, det var ju så här, man måste välja ställning. Alltså
ja,
man måste, antingen så hatar man Cissi Wallin och Nina Rung.
Och där måste ju, alltså jag känner så här, Nina Rung är ett namn som jag känner igen, men vem är Nina Rung?
Hon är kriminolog som skriver mycket om, och hon har startat Huskurage tillsammans med sin man Peter Rung, som är jämställdhetsföreläsare, som är i Big Brother och har varit tillsammans med Agneta Sjödin.
Jag blandar ihop med Nina Funke, en ganska milfig skådis som jag tycker om.
Finns det inte också någon som heter Gunke?
Gunke menar jag.
Ja,
Nils Gunke. Funke är ju någon som har fått pris nu.
Gunke,
nej, det är han som pratar om tryckfrihet. Som jag har besökt när jag var 7 år i...
Försöker du rädda nu att du inte visste att han heter Gunke?
Ja, jag kommer ihåg att jag var på besök hos honom. För jag var kompis till familjen. Gunke menar jag. Nina Gunke.
Ja, jag minns henne. Hon var ju med i typ Skilda världar och sådär.
Mm.
Hon var ju...
Men det är inte Nina Rung.
I serien... Så var hon ju kompis med Marianne Scheja, som också är en het kvinna. Staffan Schejas fru.
Och Rebeckas mamma.
Rebeckas
mamma. Men har du tänkt på om man lägger ihop Nina Rung och Nina Gunke? Vad det blir?
Nina Runke.
Det blir Nina Runke.
Ja, det är jävligt bra.
Det är alltså kul.
Jo, men det så här... jag tycker massa saker om de här sakerna. Men jag tycker inte att det är så att man måste tycka... bara, alltså om jag tycker att haveristerna gör en bra granskning, så tycker jag att de är bra på alla punkter och de har inga problem.
Just det, då älskar du dem.
Jag älskar dem rakt genom allt. Team de säger det så bra. Jag står bakom dem alltid. Och jag tycker heller inte att då det betyder att alla som de granskar är förkastliga på exakt varenda område, utan som du säger så är det ju lite mer svartvitt än så.
Nej, och också så här, är det lite mer svartvitt? Är det inte lite mer grått?
Nej, precis! Ja, det var tur att du sa det. Inte mer svartvitt så. Utan det är ju en gråskala.
Ja.
Och sen är det väl också så att man inte måste liksom jaga upp sig skitmycket heller.
Mm.
Ett stort problem, det är ju att ens like-tumme värderas.
Just det.
Hon hade ju tyckt att jag hade likat någonting av haveristerna och att jag hade likat någonting hos Nina Rung.
Ja, just det.
Och det tyckte hon, så får man inte göra. Det är liksom orimligt beteende.
Ja.
Så det var det som hon blev stressad av, tror jag.
Men hela den här diskussionen om, alltså det här med att det är att man ska vara för eller mot saker.
Mm.
Det är ju...
Det är lite som Beatles, Rolling Stones. Ja. Så nu förstår man ju att man kan ju faktiskt gilla båda.
Men vad heter han som Russell Crowe spelade i en film? Roger, han som startade Fox News.
Mm, jag vet
Roger Ailey? Roger Ulis? Roger Runke.
Ja,
men Roger Ailey. När han, Fox, då var det just det här, vi ska rikta oss åt de konservativa.
Mm.
Och då sa alla så här, nej men det kan du inte göra, då får ni bara 40%. Ja men vi får 40%, vet du hur många miljoner det är?
Mm.
Och sen så liksom gjorde han sig ett namn på det. Och så Fox News. Och vi vet ju hur det blev. Och det är väl lite så det är idag, känns det ju som.
Mm.
Vilken trött spaning som är ganska sen på bollen. Men att det är ju väldigt polariserat idag.
Mm.
Att man kan inte läsa liksom både nu kan jag inte komma på några bra exempel, men man måste ta ställning, man måste vara för emot, och det är lite som att heja på olika lag.
Just det, det är verkligen, eller som att lyssna på olika band.
Ja.
Och om det var som med Beatles, Rolling Stones, att man tyckte en var bra och en var dålig, så kanske jag, min hållning i livet att alla är ganska dåliga. Fast på olika sätt.
Ja, just det. Det är en positiv syn på det.
Ja, jag hoppas att Sofie har fått svar på sin fråga.
Det är hon som har skickat mejlet,
eller?
Ja. Men då är vi då så att på frågan om vi har en åsikt i den här frågan, så säger vi att vi har olika åsikter, men för mitt, i mitt fall så är det så att jag kan väl tycka saker mellan skål och vägg som är illa underbyggt och som jag liksom inte väljer att bara kasta ur mig.
Okay. Hem till Lysviksvägen om du vill ha illa underbyggda åsikter.
Exakt.
Och lite allmänna rants på köksbordet.
Ja, det kan du få.
Igår gick vi i mål med den här pappagruppen som jag har.
Sista svåra mötet. Eller jag kommer inte ihåg. Jag skulle säga det att vårt sista möte, vet du riktigt till?
Jag har anat hur det gick till.
Mm. Vi körde de tre sista mötena vid ett tillfälle.
Så ni träffades två gånger till fem?
Nej, vi träffades tre gånger. Hör jag för mig.
Ja.
Tre gånger tror jag vi träffades. Vi körde i alla fall flera. Sista gången så körde vi flera träffar på en gång.
Hur kommer det sig då?
Dels för att vi hade så himla svårt att få till tider. Alltså det körde ihop sig. Och det var ju faktiskt mitt fel. Eftersom jag började den här kvällskursen.
Just det.
Så det liksom fuckade upp allting. Och jag kunde inte... Alltså det kändes dumt att låta en pappagrupp där jag ska liksom gå ut över mitt äktenskap.
Man, ja.
Så att då var jag tvungen att lösa det på så sätt. Men det var ju... Eftersom vi bara var fyra så kunde man ju... göra det ganska intensivt. Köra lilla runder och sådär.
Just det.
Mm. Så det är ganska bra.
Ja. Nej, vi var 15, fast det var sällan mer än 8 åt gången. Men alla hade barn med sig, så det var ändå ett jävla liv.
Ja.
Och igår då så lämnade jag lite tidigare. Mm. Så att de fick sitta kvar. Och sen så, på kvällen sen så inbjöd sig till en Facebookgrupp där de har startat en papp... Alltså de kommer fortsätta.
Jaha.
Utan mig. Och de kommer till och med, de har fixat så att de får träffas i samma lokal också.
Vilken grej.
Så de har tagit en bild på där jag kisar och ser för jävligt ut. Och sen så heter gruppen typ pappagrupp, mannens lärjungar. Och sen säger jag hemskt. Och sen så ska de träffa. Det är ju skittroligt. Alltså, jävligt roligt. Men inte att jag tog en dålig bild med mig förstås. Det är ju hemskt.
Mm. Fast jag tycker att det hade ju varit... Det känns, mer härligt om, eftersom de har det där Mannes lärjunga, om de också hade haft en sån här Mao Zedong Kim Jong-il-bild
när du
står med någon får på någon fjälltopp.
Ja, men det som har svårt med pappagruppen är ju, den har varit väldigt utvecklande och kul att träffa pappor som, alltså man har så mycket frågor när man har barn som är kring ett år och när man är föräldraledig och snart ska ut i verkligheten för första gången. Mm. Det har varit väldigt kul att följa. Det som har varit svårt är ju att jag har ju tidigare har jag ibland hållit föreläsningar om föräldraskap och så här. Och då berättar jag ju saker, typ så här, det här har jag kommit fram till. Eller i podden är det ju så också att jag gör mig själv till någon slags auktoritet. Mm. Ibland till en antihjälte, men ändå någon som har olika åsikter om saker.
Just det.
Här i pappagruppen har jag varit som en deltagare bland de andra och mer som en så här, ordningsman, eller vad jag säga. Alltså någon som så här, nu sitter ni så, nu gör vi så, nu tar vi det med. Alltså en samtalsledare. Mm. Inte ens en moderator, för till och med moderatorer har vi nog mer. Alltså jag har försökt, inte alltid gott, men försökt förmedla så lite som möjligt av vad jag tycker om grejer. Och typ, att jag kanske har berättat om så här, något utbrott som jag har fått. Mest för att de ska, för att man sätter en viss nivå typ. Och det är också någonting som har funkat i den här gruppen, att folk inte har varit duktiga utan folk har mer berättat ganska dåliga saker.
Har du berättat om att sexet med dig själv är det bästa sexet?
Förlåt, jag måste ha pikat där. Jag är inte beredd. Nej, men jag berättade om att jag bajsade på Skeppsholmen. Nej, jag ska inte berätta inte heller. Nej, men typ så här.
Det får de ju,
det är ju speciellt, för man berättar ju saker som inte berättade i podden, typ så här, saker som är så här väldigt obearbetade, att man är ledsen över någonting som hände på morgonen typ, du vet. Så. Ja, nej, men så jag har inte förmedlat några visdomar eller sådär.
Nej.
Fast jag ibland kanske har känt för det. Mm. Så därför tänkte jag nu, de här visdomarna som jag hade velat tydligt förmedla till pappagruppen.
Nu kommer de.
Ja, nu kommer de.
Gud vad härligt. Ja. Det här ser jag fram emot.
Men det är en lista, för att man brukar ju prata om, och det här riktar sig till alla som ska skaffa fler barn, eller som en del lyssnar på den här podden har inga barn, eller står i begrepp att försöka få barn, eller vänta barn. Och det är också många som känner någon som står i begrepp att skaffa sitt barn.
Det är ganska vanligt att skaffa barn.
Det är det! Ja. Och jag har ju skrivit pappologi som jag tycker tar upp många av de här sakerna, men en sak jag har missat, och det är det här. Man brukar ju säga att det spelar inte så stor roll hur mycket pengar man har. Alltså det är inte jätteviktigt att ha mycket pengar för att få ett barn.
Nej.
Det är heller inte viktigt att bo stort eller sådär.
Nej, just det.
För att en liten bebis ställer väldigt små krav på utrymme. De behöver inte en egen säng. Ni kan sova mellan föräldrarna. Till och med om man som jag och Sara hade en 20-säng så funkade ju det att Iris sov mellan oss.
Just det.
Och hennes grejer tog heller inte så mycket plats. Vi hade en pytteliten toalett där vi på väggen satte upp typ 3 stycken hyllor. Där fick alla hennes kläder och blöjor och sånt plats. Så det är lugnt. Man behöver inte oroa sig. Dessutom så kan man för sig att man måste vara färdig som människa och ha den lön och det yrke och den utbildning som man ska ha sen.
Just det.
Men så är det ju inte, utan man fortsätter ju att göra saker och utvecklas efter att barnet har fötts. Mm.
Gud ja.
Men någonting som jag tror är viktigt, om man ska satsa på en sak.
Mm.
Och nu kommer min lista. Eller så här, det här är listan för att få det att vara trivsamt och välfungerande även efter att barnet har börjat förskola.
Ja.
Plats nummer 1.
Ja, efter att barnet har börjat förskola. Alltså vi snackar vid 2-årsåldern snitt liksom.
Nej, 1,5
snitt. 1,5 säger du, okej.
1. Ha ett flexibelt arbete.
Mm.
Och här, en del tänker ju att jag måste ha ett deltidsarbete.
Mm.
Jag måste ha väldigt, helt fritt arbete. Eller jag måste jobba deltid väldigt lite. Så här. Nej, fuck that. Mm. Man kan jobba heltid om man har ett flexibelt jobb.
Just det.
Med luddiga slut- och starttider.
Just det.
Och att ens partner också har så pass luddigt så att man kan gå omlott lite grann. Att en kan lämna lite senare, men den andra börjar på jobbet jättetidigt.
Mm.
Och att den som jobbar börjar jättetidigt kan gå tidigt och hämta barnet. Det tror jag underlättar oerhört mycket.
Framförallt att man har en beredskap för att det kommer bli sådär när barnet börjar förskolan.
Mm.
Alltså att man inte tänker att nu kan båda börja jobba 100% och vara på jobbet 8-17-18 varje dag.
Nej, för det pratade vi om igår. Det finns ju ett så obehagligt samhälleligt tryck på att man ska hämta, och kanske särskilt, jag tror ju mer typ välbärgade områden desto mer finns det där trycket.
Mm.
Och att man känner liksom att jag kanske, om jag hämtar 4:15 på en fredag hos Rut, då hon är liksom ensam kvar.
Mm.
det är ingen som tittar anklagade på mig, men däremot så kan man ju känna sig lite dålig då.
Mm, just det.
Och det gäller ju att inte dras med i, för det är ju helt orimligt att man inte ska kunna hämta kvart till fyra, såklart. Men dock så är det ju å andra sidan så att barn, man vill ju inte ha dem hela sin arbetsdag, för det känns ju orimligt. Om man börjar jobba 8, sen jobbar man till 5. Mm. Sen har man 45 minuter att åka, så för de flesta skulle det kännas jävligt jobbigt att lämna kvart över 7 och hämta kvart i 6. Mm. Och att barnet ska ha en längre arbetsdag än en själv. Det, och det är ju inte samhällstrycket, utan bara så att det är en för lång arbetsdag för barnet. Och när de precis har börjat också, så finns det ju, då finns det ju tryck från personalen på att dagarna ska vara korta.
Just det.
Så där tror jag skitviktigt. Ha ett flexibelt jobb.
Ja, men vad säger vi till dem, eller vad säger du då? Det är ju din lista. Men jag känner mig ändå delaktig på något sätt, mm, eftersom det är våran podcast.
Alltså, du tycker du verkligen ska vara delaktig?
Ja, men om säg då att man inte har den här möjligheten då. Mm. Då måste man ju... Alltså, jag ser alltid någon så här diffus familj där båda jobbar som typ sopåkare. Det är ju ganska soft.
Det är ju bra. Ja, då blir det svårt med lämningarna, men väldigt bra med hämtningarna.
Ja, det var ett dumt arbete. Undersköterska är väl sån här som alla... Alltså, jag har ju känt att jag har ingen koll här.
Min syster och hennes man, de jobbar ju båda som läkare. Och då kan det ju vara så att båda måste vara på jobbet till klockan 6.
Mm. Annars dör massa människor.
Ja.
Mm. Ja. Och de då? Vad säger vi till dem rent konkret?
Ja, då,
nej, du behöver inte tappa, vi tar bort dem ur ekvationen.
Men en sak som de kan göra då, det är ju att de går ju massa jourer och sånt där. Mm. Och då kan det ju bli så att de får vissa dagar i alla fall, vardagar, när de är helt lediga.
Mm, just det.
Och som de kan utnyttja.
Mm. Så då kompenserar de genom då att det blir vissa dagar blir långa, men så vissa dagar är det helt...
Ja, till viss del så är det ju så. Men sen också så att ha... Att ha någon anhörig som kan hjälpa till lite med någon hämtning här och där, tror jag är skitbra.
Jag tror framförallt, alltså, vi kanske inte har en standardlösning för exakt hur man ska göra. Men det som är grejen är att, som jag landar i, att inför förskolestart så behöver man diskutera det här i sin relation. Hur ska vi försöka lösa det här? Och sen så kanske man kommer fram till att just nu är det ett helvete, det går inte att lösa det. Och då får man ju... försöka...
Men det som sticker ut med den här frågan, för att alla andra är så här: åh gud, hjälp, jag tjänar för lite pengar. Ja, men det är fan lugnt, det gör inget. Alltså, det behöver inte tjäna. Hjälp, vi bor trångt. Det gör inte heller något. Men just i det här fallet så är det så här: hjälp, vem ska hämta och lämna den här? Då så här, ja, här har vi en grej som måste ordnas. Mm. Och flexibla arbeten är jättebra. Mm. Och sen är det ju det man slaktar på flexibilitetens altare. Det är ju tiden hela familjen tillsammans. Mm. Den blir ju tyvärr ganska liten.
Just det.
Men sen också folk som då kan underlätta genom att hämta ens barn ibland. Mm. Det är hela min lista.
Mm.
Det är det enda som jag säger, oj, det här måste man tänka på.
Mm.
Och också i det kommer att det ska finnas en beredskap för att man ska kunna vabba. Och då behövs det ofta... en tålmodig arbetsgivare.
Ja. Och där också att man diskuterar i förhållande. Alltså nu vänder vi oss till folk som lever i, liksom, tillsammans med någon. Folk som är ensamma, ensamstående. Det har jag ingen erfarenhet av. Det är en helt annan diskussion. Men det är ju samma principer egentligen. Alltså om man då är ensamstående, att man måste tänka igenom de här grejerna.
Ja.
Men jag har tänkt på en grej. Det som händer vid förskolestart, om det nu är 1,5-2 år så här. Alltså även tycker jag, i alla fall i min erfarenhet, med det här med storleken på hushållet och... vad var det mer du sa som inte spelade någon roll?
Ja,
ekonomin, pengarna. Pengarna är väl, det är inte jättedyrt. Alltså man, det går ju att komma
ut. Det blir dyrare senare liksom.
Ja, men ja, vi bodde ju i en trea. När, och det var ju liksom, när vi hade när vi hade Manne och bodde i en trea bara. Då var det ju inga problem. Alltså liksom, han fick ett eget rum och sådär. Men jag upplevde att när vi hade ett trerum... att när Jojo blev liksom, kom upp i den där 2-årsåldern, då blev det lite jobbigt att han inte hade något eget. Alltså, för då hade mannen ett rum och sen så sov han i säng bredvid oss i sovrummet, och sen så hade han sina leksaker lite utspridda i olika lårar i vardagsrummet motsvarande. Och där hade man ju, nu lyckades vi lösa det som att vi flyttade lite större. En annan lösning hade väl varit att man hade fått dela av något rum och göra så att de hade liksom varsin space.
Eller bara att man hade kunnat hyra ut honom.
Ja, det tror jag man kunde göra.
Till någon rik familj.
Ja, men där tycker jag att det är, där måste man ju också, det är svårt att bara tänka att man behöver liksom inte nödvändigtvis ha ett eget rum, men man måste ha någonstans där man kan stuva in saker och allt sånt där.
Men det här är ju på en enorm sikt. Om du väntar ditt första barn och sen får de ett vanligt intervall.
Jo, men det är samma.
Fem år som det kommer hända.
Jo, men om man bor i en etta och får sitt första barn, till exempel. Det funkar ju jättebra fram tills de är 1,5. Sen blir det ju lite mycket grejer och så. Då vill man ju gärna bygga någon liten... Skilja av någon liten del av det rummet så att barnet kan... Också för sin egen skull, att man kan få lite lugn och ro och sådär.
Ja.
Det var väl det som jag tänkte på, på den här listan. Så det var ju inte jättelång lista.
Nej, men det är det som är så skönt tycker jag. Ja. Att den är kort. Mm. Här har ni den. Varsågod, jag är någon ni känner.
Jag har ju också gått nu en kurs i copywriting så jag vet ju att listor ska ju vara ojämna nummer. Det funkar bättre.
Ja, tre blev det nu när till det.
Så det blir jättebra ju.
Mm. Och hur formulerar man din tredje punkt lite snärtigt då, på copywriterspråk?
Då formulerar man det som, vad var punkt ett då? Det var
ha flexibla jobb.
Ja, vad var punkt två då?
Det var ha folk som kan hjälpa till med lämning och hämtning.
Ja, och då är punkt tre, det måste finnas något utrymme som är tillgängligt för barnet.
Just det.
Mm, typ.
En skrubb. Ja, men Harry Potter hade det här under trappan.
Ja, det är ju rekommenderat. Han blev ju trollkarl och jättemäktig. En sak som slog mig häromdagen, som jag tyckte var som en... man tänker sig svampen. Så är det ju... Svampen är ju bara utväxten och sen så är det liksom ett museum. Det är egentligen själva grejen under. Det är det som
kan vara stort som 10 fotbollsplaner.
Precis.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eller alltså,
en,
kanske,
men... Så ser man den där svampen och så tänker man så här: det där är ju som toppet på isberg. För det är samma sak där, toppet på isberg. Du vet, det sticker upp ur vattnet där uppe i norra ishavet. Och sen så är det jättemycket under ytan som man inte ser. Och då kom jag på att mellanmjölken i mitt äktenskap är en sån grej.
Mellanmjölken? Det finns mycket undertext.
Det är som den lilla blomman, som orkidén.
Det var som fan.
Ja. Och låt mig förklara varför.
Ja, det ser jag verkligen fram emot. När du berättade innan, jag tänkte prata om mellanmjölken. Då tänkte jag att mellanmjölken var en symbol.
Ja, men det här är konkret. Det här är en konkret. Alltså mellanmjölken är både en symbol.
Vårt äktenskap är mellanmjölket eller så. Mm.
Nej, det är det inte. Utan det här är, mellanmjölken är som en konkret symbol. För
superspännande.
Det är ganska enkelt. Jag är uppväxt i ett hem där man drack röd mjölk. Alltså den 3-procentiga mjölken.
Det känns helt främmande för mig.
Mm. Ja, men så är jag uppväxt. Mm. Det var det som fanns alltid hemma. Mm. Vilket var, när jag flyttade hemifrån så var det självklart för mig när jag gick och handlade att jag köpte röd mjölk.
Och vet du hur dina föräldrar argumenterade kring det här?
Nej, inte alls. Nej. Det var röd mjölk vi hade
och
hemma.
Och du fortsatte med, och det förstår jag. Min pappa köpte magnesyl som huvudvärkstablett.
Just det.
Det fortsatte jag med tills jag frågade mig varför har jag magnesyl och ingen av mina kompisar? De har trio. Och så började jag med trio, men det tog några år. Man bara fortsatte.
Och sen så träffade jag Li. Och som ni alla vet så uppstod ju ljuv musik.
Lite dissonans också ibland.
Ja, men det var inleddes med ljuv musik. Jag vill ju koncentrera mig på den. Du kanske kan ta fram något stycke om vi ska ägna en halvtimme åt att prata om vad ljuv musik egentligen är. Det behöver vi kanske inte göra.
Jag har en halvtimmes lång parentes här om olika cellister.
Ja, härligt. Ja, ljuv musik uppstod. Men den... Det uppstod dissonans den dagen då hon gick och handlade och kom tillbaka med blå mjölk. Mm. Alltså lättmjölk.
Ja, det är ju väldigt att ta det till andra sidan.
Ja.
Det kan ju vara förhandlingsteknik.
Det är ju alltså, vad är det nu? Är det 0,5% fetthalt?
Du vet, när jag var liten, då fanns ju också minimjölk.
Just det.
Kommer du ihåg den?
Ja, Emma Sjöberg.
Ja, precis. Mm. Alltså, så då var det inte alltså bara... Men inte hon lätt och lagom? Var hon minimjölk också? Hon
det känns
alla smalprodukter.
Det känns jag, mitt starkaste minne, en parentes, mitt starkaste minne från Emma Sjöberg, det var när jag var på en konsert på Sjöhistoriska. Kommer inte ihåg vilken nu, men det var tidigt 90-tal i alla fall. Och då kommer du ihåg då att Frankrike höll på och testade atombomber.
Absolut.
Ja, det var ju väldigt omtalat. Mm. Och så här, aja baja Frankrike.
Man
skulle bojkotta all Frans. Och då hade Emma Sjöberg, hade jag sett, som den lilla gamla person jag var, sett något aktuellt eller läst någon intervju med henne i tidningen där hon liksom var öppen med att bojkotta allt franskt. Mm. Och sen så satt hon och åt liksom brios och baguette och drack liksom ett franskt rödvin. Och jag, alltså mitt 11-åriga jag, eller hur gammal jag var, blev ju liksom indignerad, upprörd, var på väg fram och ville, men mitt sällskap, som jag tror var mina föräldrar, hindrade mig.
Mm.
Vilket kanske var klokt.
Ja, men det säger en del om 80-90-talet, att det var liksom inte bara lättmjölk utan också minimjölk, som väl inte finns kvar längre.
Nej, jag tror inte det. Hur som helst, det som, du har den här röda mjölken, där jag kom från, och så har vi den här blåa mjölken som hon köpte, för det var det där hon kom från.
Mm.
Och så slog det mig i morse när jag skulle hälla upp sådana här Cheerios med mjölk till Jojo, och så såg jag att vi har ju grön mjölk, mellanmjölk, i våran familj.
Mm.
Och då tänkte jag, svampen, alltså kompromissen, alltså det, vad det är att vara gift och vara ihop med någon. Jo, det är ju att komma från två olika håll och sen så smälta ihop och bli något tredje. Att man liksom hyfsat friktionsfritt bara hittar den kompromissen. Och det är inte det, en fin bild av att vara gift?
Jo, det är det. Men har det här varit, har det här skett helt friktionsfritt? Det har bara blivit, det har aldrig varit några uppslitande diskussioner om mjölken, utan ni har bara funnit er i det.
Ja, nej, jag tror att det är så att jag minns ju inte riktigt det här, men jag kan ju se det nu, bara resultatet, men att det var, jag har ju köpt röd mjölk och säkert med tanke på min personlighet försökt få Leo att inse storheten i den röda mjölken och liksom få henne att förstå att det här med blå mjölk kan man inte dricka, det är ju förkastligt.
Mm.
Och sen så har väl liksom det här blivit då att vi nu i våran familj dricker vi mellanmjölk.
Underbart.
Det är otroligt.
Äntligen
är
så.
Det är extremt viktigt.
Vi har fått ett mail också. Nej, inte ett mail. Det är ett DM. Direktmeddelande på Instagram. Mm. Okay. Med lite respons från en lyssnare.
Ja.
Som skriver så här: lyssnar på dagens podd och vill också gärna dela med mig.
Aha.
Dock gärna anonymt.
Mm. Ska vi tillåta att det blir anonymt?
Den här personen heter
Urvrus.
Louise Falenius. Jag skojar, den heter inte det. Jag skämtade bara, men det är dumt, för Louise Falenius finns på riktigt, någon mediebyråchef. Okay. Och det är inte, jag lovar att det inte är hon som har skrivit
men
det.
Men ska vi säga istället att det kommer från en grugrensboa?
Ja, det kan vi. Jag har ett barn på 13 månader och håller helt med pappan i din samtalsgrupp. Sexet blev aldrig dåligt efter att vi fick barn, utan snarare bättre.
Jaha.
Anledningen är att vi tar vara på tiden. Både är glada och tacksamma när vi får till det. Framförallt första halvåret efter förlossningen. Sen har man ju upplevt så otroligt mycket tillsammans genom graviditet och förlossning. Så jag upplever att jag är mer bekväm med mig själv och både mer hämningslösa. Jag har fler tjejkompisar som upplever samma sak. Så kul att ni lyfter detta. Allt med småbarnslivet är ju inte till det sämre. Tack för en bra podd.
Vet du vad jag börjar tänka nu?
Nej.
Det är någonting på gång här.
Eller hur?
Känner du hur kaffet börjar svalna och hur luften runt omkring blir lite varmare? Förstår du vad jag pratar om? Termodynamiken som har översatts.
Jag är rädd för, alltså jag ska ju säga det så här att om jag får lyfta fram en ståndpunkt som ligger närmast mig, så är ju att sex under småbarnstiden inverkar menligt. Eller småbarnsåren inverkar menligt på sexlivet.
Ja.
Så att jag talar inte i egen sak här. Men det känns som att det kanske finns ett åsiktsförtryck här ändå.
Mm.
Det är så otroligt provocerande. Och folk skulle hävda att det är som en neonfärgad enhörning i skogen att någon har fått ett bättre sexliv av att bli småbarnsförälder. Så att det räknas inte, eller ingenting man vågar ta upp ens.
Nej.
Och då är det ju bra att hon har suttit med sina kompisar och bara, jag tycker det har blivit bättre. Och de bara, ja, säg inte till någon.
Och sen så är det olika personer från skolor som kollar upp henne via haveristerna och ser vad hon tycker i frågan om sex under småbarnsåren.
Ja, precis. Mm. Så låt många blommor blomma. Det är, man kan ha
för
det
att citera en stor man.
Ja, Mao. Men det tycker jag är viktigt.
Ja, Och, men man kan ju ändå ana att det håller på att slå över. För att nu har det varit många år, det har vi pratat om tidigare, där man skulle då föra fram småbarnsårens avigsidor och allt sånt där. Hur jobbigt det var förälder.
Det är hemskt också när man börjar bli en senior småbarnsförälder, eller kanske kallas för att man är en storbarnsförälder. För att gamla sanningar som man har stått så jävla mycket på, de blir plötsligt sanningar. En sån sak som alla sa, det var ju så här: ta vara på tiden.
Ja, just det.
Den går ju så fort. Mm. Man bara, ja, jo, fast den här, när jag var hemma med min ögonsjuka dotter idag från klockan 8 till 17 ensam så kändes det som 15 år. Mm. Jag fick 3 nya gråa skäggstrån, så håll käften. Mm. Men sen så i efterhand så stämde det ändå på något vis. Vi slog någon slags personligt rekord i att inte vara bara vår lilla familj utan bjuda in andra också. 8 dagar i rad.
Inte du och jag nu, utan nu är det du hemma hos dig.
Jag och Rut och Iris och Sara, vi åt inte middag Mola Lena, vi 4.
Nej.
Utan hade med oss någon extra person. Eller flera extra personer. Mm. Det började, det här var någon vecka tillbaka, det började på, du vet, fars daghelgen.
Mm. Klassisk helg.
Det började på fredagen. Mm. Men jag tror att jag hade en kompis som sov över. Och sen hade Iris 2 kompisar som sov över på lördagen.
2 stycken?
Ja. Oh. Och sen på fars dag morgonen.
Paus. Hur gör du när du sover över folk? Hur gör du med läggningen då? Hur går den till?
Det finns ingen.
Nej, men hur går den till?
Mina barn är så stora nu.
Jo, men hur går den till? Alltså, vad liksom är det? Någonting måste ju hända. De måste ju somna någon.
Ja, alltså de brukar både Iris och Rut, de brukar ju sova i arbetsrummet då och titta på TV:n där uppe. Så att det som brukar hända är väl att så här, man kanske säger att ofta så bäddar de själva där för att de är så peppade på liksom ordningställa sitt övernattningsmys.
Just det.
Och sen säger man väl att om det är Rut så säger man nu är det dags att sätta på en film och borsta tänderna typ. Mm. Och sen får de somna till den där filmen. Och ibland blir det väldigt sent, men de får liksom hålla sig där.
Och det gör samma grej med Iris också. Att det är,
ja.
För som jag har gjort, det är inte aktuellt med mannen då, men med, eller med Jojje menar jag, med mannen, det är ju att som när jag var liten, då låg man och så kunde man ligga och prata länge in på små timmarna och sådär. Men att det ska vara släckt en viss tid. Förstår du? Nu är det, och då också tar jag bort skärmarna. Så att det är, om klockan är 10:30 eller någonting och jag typ ska gå och lägga mig själv, då säger jag så här: nu får ni släcka och så får ni ge mig era mobiltelefoner. För att annars så, det blir ju som att annars så händer ju ingenting. Och då kan de ju ligga och småsnacka lite och ha lite mysigt liksom, och sen somna.
Jag har nog inte tänkt på det om jag ska sova och det har låtit så jag har sagt att det var tysta.
Ja. Typ. Ja, det.
Men det som har hänt någon gång, för det var nog 2 år sedan, då var det, Iris hade också 2 kompisar som sov över då. Då var de ju mycket mer omogna än vad de är nu. Och då somnade Iris, men de var vakna och liksom sprang upp och ner hela tiden och störde mig i Sara när vi skulle kolla på film och så här.
De kompisarna som sov över?
Ja, de sprang ner hela tiden och liksom lät på övervåningen och så här.
Och Iris låg och sov?
Ja. Och det var besvärligt. Ja. Men och så, sen så bara eskalerade det här. För sen på söndagen då så var det Ruts kompis var där igen och Iris hade 2 kompisar. Så det var jättemånga. Och sen så var det som någon kompisfestival. Så 8 dagar i rad.
Mm. Från då fredagen vi, innan pappadagen?
Ja, till nästa lördag. Mm. Som var dagen innan jag åkte till Etiopien. Sen så kanske det fortsatte när jag var i Etiopien. Det bröts av att jag åkte dit. Mm. Så det kan ha varit längre än så. Men så då var det hela tiden folk hos oss. Och jag tycker att det är så jävla härligt. Jag blir stoltast jag har. Typ om min lilla syster Minna, hon bor ju skitnära mig. 200 meter bort. Så hon är hemma hos mig ibland. Och jag är aldrig så stolt över vårt hem som om det kommer folk, alltså en trafik in i vårt hem.
Just det.
Alltså man jämför så här saker som man visar upp. Typ så här en bil eller att det är städat. Mm. Eller man har en ny kaffemaskin. Så, eller dator. Så är det alltid det som jag är så här mallig över.
Och
om det råkar hända.
Och vad är det du känner? Alltså varför blir du stolt, tror du?
Att man har ett... Man har ett riktigt hem för att man har olika sociala band och ens hem fungerar som ett hem. Att det finns en trafik och man är typ omtyckt och så. Mm. Allt det där.
Ja.
Så jag älskar det.
Och vad är skräckscenariot? Att man har ett hem där det liksom, där ens barn alltid vill gå hem till sina kompisar?
Ja, för det luktar konstigt eller det...
Ja, ja, just det. Men jag tänker just att man...
Eller bara att ens kompis, alltså ens barn inte har kompisar också.
Ja, det är ju jobbigt.
Det är inte alltid självklart. Och för Iris är ju exakt som jag. Att hon har ju inte alltid något socialt behov.
Nej.
Så att hon väljer ju ofta bort. Hon tycker det är skönt att vara ensam.
Men hur var det för dig när du var liten? Var ditt hem... var du en person som ett... var hemma och tog hem kompisar. Två, gärna drog hem till kompisar och hängde där. Tre, inget utav de ovanstående, utan du satt hemma själv och drack sherry och kollade på ZTV och rökte cigaretter.
Trean stämmer ju när jag gick i sjuan.
Uh-huh.
Men annars så var jag nog... jag kunde lika gärna gå hem till någon som att ta hem någon.
Det fanns ingen tydlig...
Men jag var nog lite periodare och jag hade kanske inte världens största sociala behov.
Nej.
Och så är det också att det kan gå långa tider utan att de bjuder hem någon för att de inte känner för det. Sen så bara, jo men det, just det, det var ju jättekul. Och sen, som den här, de här åtta dagarna, då är det jättemycket folk. Så att då känns ju det extra härligt också. Medan Rut är mer så där... Hon vill alltid umgås om hon har chansen.
Men är det som när du var liten att de lika mycket går hem till andra som tar hem folk, eller ser du någon
annan? Ja,
med
Rut är det nog vi har hennes bästis som bor på Ägersensåsen, som hon har varit bästis med sedan hon var ett och ett halvt, kommer hem till oss varje tisdag för att de har gympa. Så det är en uppdelning att den tjejens pappa hämtar Rut och lämnar på gympan, och jag hämtar båda barnen på gympan sen och tar hem dem till oss.
Okay.
Så därför blir det mer. Men annars så, med Rut är liksom alltid kompisar och de turas om, och liksom, det finns också en sån här grej att man hämtar och lämnar varandras barn och sånt där. Just som det inte finns med. Då går de ju hem själv och bestämmer själva. Nej, men så därför så... Ja, så det är inte självklart att Iris ska ha kompisar hemma, för att hon inte alltid vill det. Men ibland så är det liksom en festival och kompisar ett tag, och då känns det jävligt härligt för mig. Då, det älskar jag. Men det jag märkte då under de här åtta dagarna, och jag är ganska, kanske inte bland Iris kompisar så mycket, för de kanske inte har världens koll på mig alla, men bland Ruts kompisar så är jag ju ganska populär. Att de vill att jag ska kasta upp dem i luften och göra tricks, och att de vill att jag ska vara med och leka och sånt där. Men det jag märkte då under de här åtta dagarna, det var att jag kanske inte klarar att leva i ett kollektiv med massa andra barn.
Ja,
och fortfarande vara den här underbara pappan.
Ja.
För att jag är nog perfekt för en playdate som varar två timmar. För då kan jag verkligen spela mitt toppspel hela tiden. Men det som hände när det var vänner över hela tiden, det är att då måste jag ha mina stora hörlurar och lyssna på P1 och bli lite irriterad om de vill någonting, så att jag måste ta med dem. Och jag måste få vara lite bara introvert och små, inte sur, men introvert när jag står och lagar mat. Typ.
Och vara hemma, helt enkelt.
Ja, alltså, och jag måste få så här... höja rösten mot Iris. Eller mot ett barn. Jag tar ett telefonsamtal. Ett av de barnen som var hemma hos oss spelade piano. Och så, du får sluta spela tack, för att jag ska ta ett telefonsamtal. Och hon bara... och börjar spela högre. Då måste jag liksom så här, sluta med det där genast.
Ta en slägga och slå sönder pianot.
Ja, precis.
Men det måste man ju få göra.
Ja.
Slå hål i någon garderobsdörr i hallen.
Vad heter han? Velin... som sågade sönder.
Just det.
Casimir Messners pojkvän, pianisten Lars Erik Velin kan han hetat. Det skulle platsa i snett tänkt. Som sågade sönder pianot på Moderna. Och det blir ju en liten konflikt med att inte kunna vara den där roliga lekpappan.
Och vad händer då i dig då? Alltså kan du...
Nej, men att... Ja, att jag är rädd att jag ska framstå som sur eller tråkig så här.
Just det.
Och att hemmet ska bli mindre inbjudande. Då också kanske det är bra, för Sara har ju lite hävdat att jag skämmer bort barnen på gatan. Att jag typ försöker köpa deras kärlek genom att alltid om de kommer så kanske jag så här bjuder på varm choklad eller häller på en saftkaraff och så här, såna grejer. Så det kanske är bra med lite tough love då, så ser man så här, kommer hemmet fyllas lika mycket av barn när jag står och lyssnar på P1?
Ja,
det är, och grymtar lite.
Ja, det är fan spännande.
Hur är du då när du har barn hemma? Och hur mycket barn har ni hemma hos er?
Alltså, när manne har kompisar hemma, då är det ju...
Han är väl en sån, när du frågade hur man är, så har du beskrivit innan att han är en sån som bjuder hem folk. Han vill inte gå hem
till henne. Ja, han är ju väldigt hemmakär. Nu var han ju för sig, åkte han hem till en... Det är så roligt med man, att han är så här ytterligheternas man. För att då åkte han hem till sin klasskompis Dino som bor i Upplands Väsby.
Oj då!
Det var hans första. Åkte dit efter skolan.
Det är en bit.
Ja.
Varför har han en kompis i Upplands Väsby? Det är ju
typ ja, men det är alltså, eftersom det är så här fotbollsskola. Ah, ja. Så det är alltså en kille. Han är ju då 10 år. Som pendlar från Upplands Väsby till Skarpnäck varje morgon.
Stackars kille.
Ja, men han trivs rätt bra med det. Mm. Men då åkte de dit i alla fall. Det var ju kul, men det var ju också, hade ju kunnat gå hem till någon som kanske bor.
Men hämtade du honom upp en fest
då? Då åkte jag hämta honom. Jag tyckte ju att han skulle åka hem själv, men det sitter inte Li då.
Nej.
Så då fick jag åka hämta honom. Men hur som helst, Jojo är ju inte sådär, han är ju så liten så det är ju sådär väldigt uppstyrda playdates än så länge.
Mm.
Men det vet ju du, jag är ju ingen lekfarbror. De får ju klara sig själva. Och leka.
Även Joels kompisar.
Ja, alltså jag tänker att vad kul, nu har Jojo någon att leka med.
Mm.
Så kan jag typ hålla på med
det
mitt.
Det löste ett problem.
Ja.
Jag var med om, man kan ju ta det för långt där lekfarbrorskapet. För att vi hade hem en tjej som Rut lekte mycket med som låg, det var nog 1,5 år sedan eller någonting, den gamla förskolan. Så när hon kom hem till oss och de pratade om det hela veckan, gud de längtade jättemycket och sådär. Då la hon sig ut säng och ville inte leka ut så här, ska vi göra det, ska vi göra det? Nej, hon ville inte göra någonting. Jag känner mig inte så bra, jag har ont i magen. Och sen så till slut så här, men vad är det? Och då kröp det fram att hon hade sett framför mig att jag och hon och Rut skulle leka. Och hon var skitbesviken för att jag stod och stekte pannkakor.
Nej.
Då fick jag avbryta pannkakstekandet och leka.
Ja, men jag kommer tänka på en grej som, jag vet inte om det går att applicera på det här, men jag minns, jag jobbade några somrar på Kollo.
Ja.
Och då i början, första sommaren, första två, det var väl 3-4 somrar jag jobbade. Första sommaren, då var jag den här galna lekfarbron från början. Men då upplevde jag just det där som du beskriver, en ofantlig trötthet. Liksom dag 3, dag 4. Men då hade jag ju byggt upp mig som den här lekgubben som alla kom till och ville leka med. Och jag var så här, liksom blev så här, lämna mig i fred. Jag vill vara själv. Jag orkar inte. Så då bytte jag taktik. Så sommar nummer 3 tror jag var jag hade kommit på det här. Eller om det var redan andra sommar, jag kommer inte ihåg. Då var jag ganska hård och inåtvänd och liksom rigid första dagarna. Och sen sakta mjukades jag upp. Så att det var liksom att jag var inte den personen som man initialt vände sig till och ville leka med. Men jag kunde liksom mjuka upp och bli roligare och roligare vart efter. Men det fanns ändå en grund av liksom integritet och ja, andra typer av ord som är sådana.
Ja.
Regel.
Jag är nog dålig kanske på att signalera höga murar och integritet. Eftersom barn brukar liksom hoppa upp på mig och sånt.
Mm.
Direkt. Men, ja. Och då kan det bli en clash. Men jag tror att det jag landar i det är så här att om man ska fylla sitt hem med folk så måste de lära känna liksom hela mig.
Ska vi lägga upp det här på listan som vi gjorde tidigare? För så blir det 4 steg.
Det är alltså, för orent va?
Ja, det blir för orent. Det blir inte alls bra. Och den blir så flummig den här. Sen när barnet blir så pass stort så är det dags för sleepovers och många dagar av barn.
Då är det, är okej att du lyssnar på vad vi är. Var dig själv ibland. Nej, men det är ut dina barn.
Eller viktigt att ta en diskussion med dig själv. Ja, vem vill jag vara? Och inte så här i bara 2 timmar. Utan om det här nu ska pågå en vecka. Hur ska jag göra för att jag ska orka hela? Det är ju
jag
som att lägga upp ett lopp.
Jag tycker det är fascinerande med mina föräldrar. Jag tänker på dem ibland. Väldigt, står mig väldigt nära.
Blir det nu kul för dem att höra att du tänker på dem ibland?
Nej, men för de har ju 5 barn. Och först var det ju alla dessa kompisar som följde med på resor och landställen och sånt där. Så att de var aldrig, vi var ju aldrig bara vår familj. Och sen så kom alla pojkvänner också. Mm. Med allt vad det innebar. Äta typ en hel Skogaholmslimpa. Sperma på lakanen. Alltså du vet, det var ju mycket grejer.
Jag förstår att du skulle säga det. Och jag hoppas att du skulle säga det. Annars hade jag behövt säga det själv.
Ja, nej, men så det var ju...
Men du då? Snigelspår? Du drog hem tjejer och gick runt? Till...
Ja, men det hände faktiskt att jag tog hem en tjej och Moa och mamma hade så jävla kul åt hur mycket hon stönade. Det tyckte de var skitkul. Så när hon liksom gick iväg på toaletten bara, fy fan vad hon skrek.
Sa hon det till dig då?
Ja,
så,
ja. Ja. Och jag blev generad.
Ja. Men hörru, tror du inte att dina föräldrar...
Men också lite stolt.
Precis som du, när mina kommer hem till dig, tror du inte att de var uppfyllda av, gud vad härligt, vi har ett levande hem. Det är fullt av barn och det är liv och vi har det här huset och det är liksom, jag tror det.
Säkert. Mm. Men fan vad många vi har hela tiden.
Ja, otroligt.
Och det är väl kanske därför jag vill ha många hemma också.
Mm.
Hörrni, vad roligt att ni lyssnade. Imorgon åker jag till Valencia.
Mm. Jag vet.
Med familjen, mina nya föräldrar.
Mm. Du ska alltså med John...
Jag ska tre generationer Kingstedt ska jag resa med och bo med.
Ja.
Då är det Johns och Dagnys dotter.
Ja.
Och sen är det Johns sambo, ja. Dagny. Och sen är det John, Johns brorsa, tror jag följer med. Han är skadad hälsan, men jag tror han följer med ändå, Otto. Ja. Och sen är det Johns föräldrar. Och vi ska flyga tillsammans och sen ska vi bo tillsammans.
Har du träffat dem tidigare?
Ja, ja, absolut.
Hur länge ska ni vara tillsammans?
Från, de har full bil, så vi syns på flygplatsen vid lunchtid imorgon. Mm. Och sen så åker vi till Alicante, åker bil tillsammans från Alicante till Valencia. Och sen är vi tillsammans, ja, till på måndag när vi åker flyga hem.
Har du nu tänkt på det vi har pratat om? Hur du ska lägga upp där så att du inte blir så att Johns pappa klänger på dig dag två och vill leka och du står och gräddar pannkakor och lyssnar på P1?
Jag har det, för jag sa från början, det är också så himla sjukt. De har ju bokat, alltså Johns pappa Anders har bokat min flygbiljett och allting åt mig. Men det jag sa var när det bokades att jag vill gärna ha ett eget rum.
Mm. Det är ju skönt för dig. Mm. Då kan du dra dig undan. Men då kanske Johns pappa ligger på sin säng och helt tyst och ont i magen. För han har förväntat sig att du ska leka med honom hela resan.
Ja, jag vet inte fan. Eller så är ju han, vi får tänka, han är ju en pappa som har massa, som känner, gud vad hälsosamt det är när vi reser, att det följer med, att Johns kompisar följer med och sådär. Men kan jag visa mitt riktiga sanna jag? Kan jag skälla ut John till exempel? Ja. Och det kan han ju.
Ja, just det. Så det kan det vara, just att det blir mer så, att du ger kompisar och följer med.
Men, och om det är någon som har ont i magen så är det ju jag. Jag trodde jag skulle få leka med pappa Anders. Man står ju och steker pannkakor till frukost.
Och skäller på John.
Mm.
Ja, som inte kan knyta skorna.
Men ofta är det ju så att barnen skäller mycket på föräldrarna. Men föräldrarna vågar inte skälla lika mycket på barnen.
Ja, ja, precis. Men vad spännande att höra sen om hur det här blir.
Mm.
Och jag vet att Julia Mjörnstedt undrar. Vad har du för tids... vad tänker du? Vad ska du klara dig på? Har du någon sån målsättning?
Ja, jag ska gå under 3.10. Vilket innebär att jag måste hålla i alla fall 4.30 fart.
Otroligt. Och har du reviderat de här tankegångarna kring om du ska bli arg eller glad, hur det än går? Alltså, för du sa ju tidigare att du skulle bli glad oavsett.
Jag ska inte ens tänka på det nu. Jag ska bara tänka på loppet och att göra vad jag kan.
Det är lätt som att du var typ en politiker som svarade.
Nej, tvärtom. Att, det finns, just nu finns det liksom inget efter, utan... jag ska leverera på loppet.
Okej, okay, men då har du ju släppt lite det här med
Lia,
det här.
Jag, alltså om någon ger min paella som är deras rätt i Valencia, jag kommer slänga den i väggen om jag misslyckats.
Ja, så är det nu.
3.12, då kommer jag skära med min kniv.
Okej, okay. Då har du ju ändrat lite ståndpunkten. Ja, spännande, det ska bli kul. Och, eller jag hoppas att du klarar under 3.10 då, så att du inte dör.
Ja, annars det.
Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.